Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Löwengrip.
Och jag heter Anna Björklund.
Det sexiga presidentparet är äntligen i Stockholm. Jag har läst boken Den stora kreditfesten.
Och jag berättar hur det gått för lilla mig i lilla handelshögskolan.
Och det var en yrkeskriminell, eller en eventuellt yrkeskriminell, som hörde av sig till mig och vill starta ett sminkmärke.
Eventuellt kriminell.
Jag är så glad över att Europas mäktigaste par är på besök i Sverige.
Jag försöker tänka, är det någon in Love is Blind?
Det här paret andas power och sex.
Ja, nu vet jag. Just ja, Macron och hans skolfröken.
Mm.
Ja, mm. Just det.
Jag tycker hon ska dra ner lite på sminket.
Och lite tan.
Precis, hon kan tona ner lite. Det är tillräckligt sexigt ändå. Det är bara en liten åsikt jag har. Men visst, välkomna. Men alltså jag har alltid, alltså det, man gillar ju Michelle Obama och Barack Obama. Det är ju ett par som man känner så här, det här är ett hälsosamt par. De är jämställt hemma och
just det.
Ett sunda föräldrar.
Du menar att hon också känns bright.
Det är ja, oja. Ja. Ja, oja. Men framförallt att de verkligen stöttar varandra. De älskar varandra. Det finns verkligen det klistret emellan som man inte alltid ser hos par.
Just det, skulle de skilja sig, då skulle typ
varje gråta.
Dö.
Nej, men då, det betyder någonting på riktigt.
Det var ju sant.
Jag luskade lite grann hur deras program ser ut när de är här.
Mm.
Hon ska ju ut till Rinkeby och träffa barn i utsatta områden.
Yeah.
Och även besöka Friends och prata om mobbning.
Huh.
Mm. Så man märker att, eller jag har förstått att hon verkligen har ett intresse för liksom människor och barn och utsatta. Och det tror jag verkligen är genuint utifrån lite hennes lärarroll.
Michelle Obamas stil också, hon håller på mycket med barn och skolfrågor.
Mm.
Klassisk presidentfru syssla.
Ja, men här är det på riktigt.
Ja, jag tror det.
Mm. Och det är likadant Joe Bidens fru, hon var ju också skollärarinna. Också
just det.
Bryr sig mycket om kvinnliga frågorna. Frufrågorna.
Exakt. Tage Erlanders fru också lärarinna.
men jag vet inte hur mycket folk har koll på de här. Men de här två träffas ju när han går på gymnasiet.
Är det så sent? Ja, han går ändå gymnasiet.
Han går gymnasiet. Han är 16 år. Hon är 39.
Just det. Mm.
Men han går i hennes dotters klass.
Okej.
Okay. Men ses... Det gör det mindre konstigt.
Mm.
Men de ses och fattar tycke för varandra under lektioner med drama.
Uh-huh.
Teater och drama, och där liksom faller de för varandra och ser varandra.
Och de blir jättekära.
Mm.
Hon är då 24 år äldre än honom.
Mm.
Och de har inte sagt när den här intellektuella relationen går över till liksom passionen.
De har inte gått ut med det.
När det skedde. Mm. Men, och han sticker iväg och pluggar och kommer tillbaka, och hon tror ju att han inte kommer vilja stanna hos henne. Mm. Just för att han ska ut i världen. Han är ju liksom 16-17 år. Men han kommer tillbaka och 15 år senare så gifter de sig.
Alltså Frankrike är roligt ändå.
Mm, det är roligt ändå.
Tänk att de kan hålla på så här.
Mm.
Helt liksom, inte okommenterat ens, utan de snackar liksom till och med om det. Hon har väl sagt något sånt där, bara så här, ja, jag var på en lite konstig plats i livet då, när jag blev ihop med min dotters klasskamrat. Det var en lite konstig grej bara.
Men jag tycker att det är... Det är ju många som har, ja men typ Trump har ju verkligen kommenterat hennes ålder och så här, mm-hmm, onödiga grejer.
Mm-hmm.
Men man ser verkligen att det är den här power-duon, för att om man tittar mycket på och läser intervju med dem, så hon coachar ju honom väldigt mycket.
Mm.
Just för den här lärarrollen.
Yeah.
Hon säger ju mycket att så här borde du liksom, nu när du ska upp på scen, så tänk på det här och inför tv-sändningen. Jag tycker att det är fint.
Ja. Alltså, det är väl inget fel med det.
Nej. Det ska bli kul att följa deras resa här i Sverige. Vad de ska pyssla med. Det är bra för Sverige att vi får lite fransk. Såg du Ulf Kristerssons klipp inför det här?
Det var ett skämt eller inte? Jag fattar inte sånt.
Ja, men det var ett skämt. Eller det var ju med glimten i ögat. För Ulf sitter ju då och gör en reel där han berättar för då Macron hur Sverige funkar.
Ja.
Vi vill stå i kö, du måste fika och kläder efter väder.
Ja.
Och jag tycker det var genialiskt.
Men alltså det här med fika.
Mm.
Ja.
Vet du att Paul skulle aldrig säga fika?
Nej, jag har ingen relation till fika.
Paul och jag har kommit fram till att det kan vara en klassgrej.
Vilka har relation till fika? Om man jobbar på typ ett sjukhus eller på en så här stor arbetsplats, då är det någonting, att då är det en grej typ.
Ja. Vi landar lite i med Paul och jag har extremt olika bakgrunder, och han i hans när han växte upp så säger man inte fika utan man tar en kaffe. Medan i min, som kommer liksom från en arbetars medel någonstans där, är fika vanligt.
Men så att man ses och fika.
Ja, så jag har fått höra att det är en klassgrej. Det är en klassmarkör var man kommer ifrån, om man säger fika eller inte.
Mm. Det här är avsnitt 52, Bella.
Ja.
52 veckor utan paus, va?
Ingen paus.
Nej. Inte för...
Vad fort då det gick.
Barnafödslar, jul, sommar, ingen paus. Nej.
Trots 6 barn. Jag tycker ändå det. Vi skriver det i mejlet ibland till någon om de vill se, så vi kan inte.
Om de tjafsar.
Om de tjafsar. Men det är ändå power, tycker jag, att vi är födda 90 och totalt har vi 6 barn.
Ja, det låter ju också... För vissa är det någonting som jag mörkar lite. Alltså, för jag tänker att så här... Annars är det så mycket att förklara. Men vi har gjort den här podden i ett år. Grattis till oss. Grattis kanske till vår underbara klippare också. Magnus.
Ja.
Ja. Som, han kan lägga in något stort fint jubel här någonstans. Tack för det också. Men jag kommer ha lite så här... Jag förberett lite specialgrejer till det här avsnittet.
Mm.
För jag förstår att alla lyssnare undrar hur det har gått för mig.
Min lilla handelshögskolan.
Ja, du kommer ihåg. Vad glad jag blir. Hur många poäng har jag tagit?
Mm.
Jag tänkte skryta lite. Eller dela med mig heter det kanske. För att när vi började på den, då mina ekonomiska beslut var ganska mycket baserade på känsla.
Mm.
Så kan vi säga. Och när vi precis började den här podden då hade jag liksom rent privat alltså fattat ganska radikala beslut som hade ganska mycket med ekonomi att göra.
Verkligen.
Ja, alltså samtidigt som vi startade den podden så stod liksom och lanserade den i morgon-tv och så. Då var jag ju typ vecka kanske så här 32 eller någonting. Och alla bara sa, jaha, och hur ska ni göra då om 6-7 veckor? Så, och vi bara, jo, det löser sig.
Så. Och det var väl lite den inställningen jag hade till allting. Att privat hade jag då liksom folk omkring mig som sa samtidigt att så här, gör det inte. Alltså inte om podden, men typ om allt jag höll på med då. Att så här, det här är dumdristigt, det här är nästan dåligt av dig. Alltså det här är nästan omoraliskt. Att ta ut dig själv och din familj på såna här risker. Så sa folk till mig då.
Och vilka risker pratar vi om?
Då pratar vi om att bestämma för att lämna stan. Det hade bott då nästan hela mitt vuxna liv. Sälja lägenheten där då min familj hade formats. Och så.
I en speciell marknad?
I en väldigt speciell marknad, precis. Att och också då gravid och sådär. Och bestämma sig för att bygga ett hus.
Du hade jättemycket pengar på kontot där, kom jag ihåg. Ja. För du skulle gå och köpa en tomt.
Just det, jag skulle gå och köpa en tomt. Och det var så tråkigt när de försvann. Men allt det här liksom var då, och vi är ju fortfarande typ liksom lite hemlösa, jag och min familj. Och vi har ju liksom kastat oss ut och skulle då försöka jobba, både jag och min man, samtidigt som vi har fyra barn och bygger ett hus och flyttar hela tiden och så här. Men jag hade bara då en stark känsla av att det här var ett bra beslut. Men nu, alltså jag räknade väl lite, men inte jättemycket. Men nu så har jag då, när jag gått min lilla handelshögskola, nu har jag lärt mig lite begrepp för vad det var jag kände då.
Mm-hmm.
Är du bekant med vad positiva risker det är?
Nej.
Visst hör man lite, så är det ofta med ekonomiska begrepp tycker jag. Vissa är ju så, man måste lära sig det här Maastricht-kurva, vad de heter. Vissa måste man lära sig. Mm. Men vissa är ju ganska intuitiva egentligen.
Att en positiv risk, känsla.
Ja, en positiv risk är ju egentligen då en möjlighet.
Ah.
På kinesiska.
Ja.
Eller liksom en, alltså,
en risk som gör det, som är där riskpremien kanske är hög, men att det är värt det om avkastningen blir som man har tänkt sig. Till exempel att huset blev av.
Ja, men precis. Ja, så här, om jag har förstått det rätt då. Alltså,
är det ett begrepp som du hittar på? Eller finns
nej, det finns.
Okay, okay.
Och det finns mycket positiva risker i världen just nu, säger makroekonomerna just nu. Mm. Det var så jag lärde mig det. Och då är det då alltså att det finns en risk att saker går bättre än man trott.
Mm.
Alltså att det inte blir som man trott, utan att det går bättre, att räntan sjunker mer, inflationen går ner för mycket.
En risk ekonomi, att det...
Ja, för det blir ju, alltså det, när man, om man ska göra en riskbedömning, så måste man ju liksom försöka hitta vad man tror ska hända. Och då är det liksom om Riksbanken då till exempel inte räknar med de positiva riskerna, alltså risken då att ekonomin stabilisera sig jättebra, att inflationen sjunker jättemycket, då fattar de ju fel beslut om de höjer räntan för mycket till exempel. Ja.
Okay. Så alltså att det skulle kunna gå bättre än vad man har tänkt, men då har man tagit beslut som gör att det kan ha varit en risk.
Precis, man har förväntat sig att det ska gå dåligt. Och då, för att det här hänger ihop med ett annat begrepp som jag har tvingats tänka mycket på det här året. Och det är ju det med alternativkostnader.
Mm.
För att när man liksom ska tänka på ekonomi, och det här, jag kanske visste att det var så, men jag hade inte riktigt tänkt för det förut. Och det har du också lärt mig. Alltså man alltid måste tänka så här, att vad hade pengarna kunnat göra någon annanstans? Mm. Att säga, okej, ja, den här aktien gick upp 2%. Men om jag hade lagt dem här istället, alltså då är det egentligen, man måste jämföra det med hur bra det hade kunnat gå.
Mm.
Och det här märkte jag då, det här tänker ju inte folk på.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Och det makroekonomerna också säger, om jag får bara liksom kroka i det lite så här, i vad som händer i världen. De säger att så bara, ja, det här, de säger att det är lite som under pandemin, att folk lärde sig jättemycket om hälsa då.
Mm.
Folk lärde sig hur man ska hantera infektioner och så där. Och att man ska tvätta händerna och hur man ska göra med vaccinationer, vad det nu är. Och också göra så här lite riskbedömningar och sådär. Och de sa så här, de bara, ja, att folk blev så här då lite hobbyepidemiolog. Det är ju jättebra. För nu kan hela befolkningen det.
Mm.
Nu kan de skydda sig och göra, fatta kloka beslut.
Mm.
Och de sa att nu har samma sak hänt. Det är som att hela befolkningen har gått Lilla Handelshögskolan. Liksom.
Och lärt sig vad inflation
är. Alla lärt sig vad inflation. Precis. För det är, under det här året så har det varit 100 artiklar varje dag i tidningen om makroekonomi.
Men vet du vad folk inte har lärt sig?
Nej,
som får vara fas 3.
Uh-huh.
Det var ränta och på ränta effekten innebär.
Nej, kanske inte har.
Nej, det har folk inte förstått. Men det kan vi ta senare, för den är jätteviktig.
Mm.
Tillbaka till fas 2. Med inflation.
Ja, precis. Ja, men för just det här med alternativkostnader. Alltså de som sa till mig då att jag kastade ut mig själv och min familj och tog jättestora risker. Mm. Det gjorde jag ju på ett sätt. Men de tänkte ju inte på de positiva riskerna.
Nej.
De tänkte ju inte på, och de hade ju aldrig rusat fram på samma sätt till någon som bara bodde kvar på en ostadig marknad. De tänker inte på att den som inte gör någonting, som inte tar en aktiv risk,
också utsätter sig för en risk.
Ja, ja, exakt. Och dessutom då kanske missar en möjlighet. Alltså inte tänker på just hur bra det kan bli om man gör. För att, vet du vad som hände, Bella?
Det blev jättebra.
Det blev ganska bra.
Ja. Men och det är precis det här som handlar om varför män har bättre, eller män investerar mer på börsen och får högre avkastning.
Just det.
För att de alltid ser det här alternativa. Att jag sitter med pengarna här, men om jag vågar göra det här så kan det här få det här utfallet. Och det var precis det du gjorde. Du gjorde ett manligt beslut.
Ja, jag fattade ett manligt beslut. Ja. Konstigt, det var också flera män som jag fick kritik. Jag tänkte säga, jag bara undrar om det här är... alltså män som själva kanske tar risker, men som tyckte att det var konstigt när jag gjorde det på något vis. Det var någon så här liten norm jag bröt.
Ja, men verkligen. Jag tyckte det var en bra sak.
Ja, för det har ju blivit nu så då, att under det här året, när det har varit höga räntor, nu håller ju makroekonomerna på att prata att ska de börja sänka i mars, ska de börja sänka i juni? Men frågan är, när ska vi börja sänka? Och då kanske så här, vi måste sänka tillräckligt fort för att möta inflation. Under det här året då, när det varit höga räntor, så har jag haft pengar på banken och inga lån.
Nej, jättebra.
Så att jag har ju sparat. Eller vad säger
fast,
man?
Fast vi har haft inflationen, har också ätit. Det beror på hur
det är sant. Just det.
Allt handlar om hur du har hanterat pengarna på banken.
Just det. Mm. Ja, det mesta har bara legat på SBABs sparkonto.
Men fast de har ju ändå legat på typ 3,75 eller något.
Ja, 4,25, precis.
Då så. För nu har ju inflationen lägre.
Precis.
Än vad SBABs ränta är. Så ja. Nu gör du en bra affär.
Just nu gör jag en jättebra affär, ja. Ja, exakt. jag är inte riktigt hemma än. Vi har fortfarande inget hus och så. Men det kanske är så att när jag ska börja låna igen. Ja, det kommer vara typ när de räntan börjar sänka räntorna.
Nej, du gjorde rätt beslut.
Jag kanske gjorde det.
Ja, vad imponerande.
Alltså, det var då mest känsla. Och det var ju en risk. Men det är ändå någonting när man tvingar sig att lära såna här begrepp, att det gör ju faktiskt att saker blir lite tydligare. Alltså, även om ekonomi inte är en riktig vetenskap, liksom, så det är ett sätt att tänka på den då. Som
men man säger ju också det att tänker man från ett makroekonomiskt håll så kan man applicera det på allt i sin vardag.
Ja, ja.
För att man sätter allting i ett sammanhang.
Ja.
Så det är en ganska bra väg att gå. Men det är intressant, för du har ju under året tagit mer risk än vad du kanske brukar göra.
Ja.
Jag har ju blivit mer riskavärt under det här året än jag brukar vara. Så bara så här, hur jag har hanterat mina pengar just nu. Marknaden har ju prisat in att det kommer bli räntesänkningar. Nu tror jag var 6 på raden och sånt där.
Ja, ja.
Och sänks räntan så sänks ju också inlåningsräntan på dina sparpengar. Så jag utgår från att SBAB och de här bankerna inte kommer ha så här 4,25 ränta framöver.
Binda upp det nu kanske.
Ja, så jag har ju suttit och bundit upp mina sparpengar.
Ja, det är nog bra. Det är säkert bra.
Och så jag klev in en del i januari med pengar. Men sen med framför allt så har jag låst på SBAB i ett år. Tvärtom vad jag brukar göra.
Ja, just det.
Ja.
Precis. Ja, det,
Så vi får se vilken strategi som var. För jag tror ju att din investering i mark och bygga hus.
Ja.
Det tror jag är någonting som kommer gå jättebra.
Tror du det?
Ja.
Ja, vi får se. Ja, bostadsbubblan kan fortfarande spricka, det kan hända, oljan, bla bla.
För du har inte tagit lån än, eller hur?
Alltså jag är lite långt kvar, men nej, jag har inga bolån just nu.
Nej. Du sitter ju i en jättebra fas.
Ja, kanske. Kanske.
Ja. Men var glad för det. Det är ju jättebra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Folk som inte är lika bra på att hantera pengar som du.
Ja, det är väl alla då, antar jag, eller?
Det är ju människor som handlar på kredit.
Mm.
Men det jag vill prata om i alla fall, att jag läste Jonas Malmborgs senaste bok som heter Den stora kreditfesten.
Ja, den har jag tänkt läsa och inte hunnit än.
Mm. Mm. Som handlar då om Klarnas resa.
Mitt gamla liv.
Fortsätt. Men, och jag var inte jättenyfiken egentligen på den här boken. Nej. Just för att när man är tech- och näringslivsintresserad så har man väldigt ganska bra koll på Klarnas resa.
Ja, precis. Att det, vad är det man har koll på? Alltså att det är liksom,
starta på Handels i liksom, och sen efter det så hette de kreditor och tog in massa pengar, de växte och har velat modernisera ett system, ett banksystem som har varit sett likadant ut i alla år.
Precis, och att det är väl en av de bredvid Spotify som måste väl vara den största liksom, svenska startupen, eller hur?
Ja.
Räknas det, kallar man det startup? Man kallar det för...
Ja. Jag tror att Klarnas värdering är större än stort så här, vissa afrikanska länders BNP.
Ja, ja.
Men det var två grejer som jag reagerade på i boken.
Mm.
Den ena är hur Klarna har förändrat vårt samhälle på liksom ett nationellt nivå.
Mm.
Men jag måste ändå börja med det som jag blev irriterad över.
Mm.
Och det är att då författaren Jonas, typ hälften av boken handlar om hur synd det är om alla anställda som måste jobba så mycket. Och det stör mig så himla mycket.
Aha, för det ska vara liksom en, alltså det är liksom en journalist som har skrivit en bok, då måste det alltid finnas någonting att klä av,
ja,
så att säga, eller hur?
Exakt. Så han har gjort intervjuer med många gamla anställda, till och med grundarna också, har jag för mig.
Mm.
Och det är alltid det här jäkla tjatet om att det är synd om de här 25-åringarna som måste sitta över, som inte får gå hem klockan 5.
Mm, mm, mm.
Och jag fattar inte det, hur det kan vara en så stor sak i Sverige. Jag förstår om man kommer från olika delar av världen, man bosätter sig i Sverige för att man har fått jobb på Klarna och att man inte har koll på regler som fackförbund har när man väl är på arbetsplatsen, att man har skrivit på ett arbetsavtal som man inte förstår hur vitsen då?
Ja, men jag tänker att det är mycket vanligare internationellt sett, och att det också är, alltså Klarna är väl mega internationell arbetsplats. Jag har aldrig träffat en svensk som jobbat på Klarna. Jag har träffat däremot liksom, nästan alla möjliga andra som jobbar på Klarna. Och att det borde inte vara några nyheter då. Alltså om man flyttar till ett land för att jobba där, alltså vad ska man göra med all sin fritid ändå?
Nej, men för boken, ja, men, men för boken handlar så mycket om att de anställdas snittålder är liksom 25-27. De tillåts inte ha ett privat liv, utan att Sebastian liksom, han sparkar någon om man går vid femtiden.
De verkar ju vara rätt bra glada i att sparka folk. Det måste man säga.
Ja, men det har ju utifrån förutsättning. Ja. Men så här, varför söker man sig till ett jobb som är så en startup som
branschen
växer?
Funkar. Ja.
Det är så branschen funkar.
Ja.
Och så om man är en sån person som inte vill ha det här jobba dygnet runt livet, sök dig inte dit.
Nej.
Det är ingen som tvingar dig att ta ett startup-jobb med hög risk.
Nej, just det.
Jag blir så extremt arg över det här.
Ja. Men jag förstår faktiskt vad du menar. Jag är nog på, lite på din sida faktiskt. Ja, det, hela världen funkar inte likadant. Det finns för- och nackdelar. Ja.
Nej, så det blev irriterad över.
Men har Klarna haft, jag måste bara fråga, har de haft lika sinnessjuka löner som till exempel Spotify har?
Deras löner, hela Klarna är ju byggt på en stor säljorganisation egentligen. Mm. För Klarnas modell är att koppla på e-handlar som behöver deras kredittjänst för att få just e-handlare att kunna hjälpa dem som ska handla att kunna köpa och sen betala sen.
Mm, mm.
Och att e-handlarna får liksom pengarna på en gång.
Mm.
Så att alla som jobbar på Klarna är ju antingen programmerare eller säljare.
Just det.
Och säljarna får ju då betalt utifrån
de en provision.
Ja. Liksom. Mm, mm. Och det var också någonting som författaren var så himla upprörd över. Att vissa säljare tjänar 15 kronor i timmen. Och vissa säljare har ju enorma löner.
Ja, just det.
Och säkert ledning har enorma löner.
Och
det är också någonting som folk blir så upprörda över. Mm. Det här provisionsbaserade löner.
Aha. Men det måste väl ändå har nått även journalister att det är ganska normalt.
En väldigt bra strategi i ett företag för att inte sätta sig med för mycket personalkostnader.
Ja, men,
som då uppenbarligen Klarna har gjort också, i och med att det var så många som behövde gå.
Ja.
Men det Klarna har gjort då, de har kommit in och förändrat hur vi beter oss när vi handlar.
Mm.
En jättestor skillnad.
Mm.
För svenskar har ju egentligen varit så duktiga på att man tjänar pengar, man sparar pengar och det som blir över går man handla för.
Just det, ja. Det gamla Sverige.
Det gamla Sverige.
Mm.
Och idag så är det väldigt, väldigt många som handlar och betalar sen. Och det är också det då som är Klarnas stora affärsidé.
Ja, alltså man måste väl säga, jag har använt Klarna jättemycket och gör fortfarande inte så mycket för krediten eller för...
För den använder man inte.
Nej, precis. Men för att det är liksom det enda sättet som näthandel fungerar.
Mm.
Alltså, för att jag vet att folk blir arga på de som skickar tillbaka för mycket grejer och sådär. Att det är liksom, och det är någonting lite så här, nästan lite snuskigt med de som sitter och kanske så här, klickar hem liksom lådvis och låda efter låda med kläder för att sen liksom bara skicka tillbaka.
Nu har ju Boozt och Zalando
har ju satt stopp för det. Precis. Ja. Och det kan man ju förstå, för att det är någonting fel med det. Men det man måste förstå är ju att beställa mer än det man sen behåller. Det är ändå hela liksom, så måste ju näthandel funka. Det är liksom, det är inte som att det är som att ta med någonting in i provrummet, som att man skulle tvingas köpa allt man liksom tittade på i provrummet eller typ tog lite i. Mm. Alltså så kan det ju inte fungera liksom. Utan och då blir det väldigt konstigt om man ska ligga ute med asmycket pengar bara för att man behöver, jag vet inte, prova en vinterkappa i två storlekar och sen skicka tillbaka den ena.
Ja, jag håller med.
Det är inte bara, för ibland när man pratar om Klarna tycker jag att folk säger så här, ja, men det är bara för att lura unga människor att köpa saker de inte har råd med. Så här, nej, det är också så här, faktiskt en infrastruktur för näthandel, vilket är sättet som vi normala människor köper saker på.
Mm.
Så att, ja.
Mm. Nej, men för att man har ju två, så här, vem ska man ta hänsyn till?
Mm.
För Klarna har, precis som du säger, har ju evolutionerat e-handeln. Mm. Att man fler och fler vågar, kan,
ja.
Det är smidigt att betala. De har ju fått de här e-handlarna och entreprenörerna och få dem att växa, alltså, enormt snabbt.
Ja, tack, det hade varit jättemycket jobbigare om de inte hade erbjudit en
tjänsten. Affärerna kan växa, entreprenörerna kan anställa. Det bidrar till hela, liksom, den svenska välfärden.
Mm.
Å andra sidan så har vi de människorna som inte förstår sig på vad en effektiv ränta är. Som hamnar då i ett skuldberoende.
Mm.
Men någonstans så kan man ju inte... En hel bransch som utvecklas kan ju inte få hindras för att vi har x antal procent av människor som inte kan läsa hur ett lån funkar via Klarna.
Men där är ju, alltså, det är ju samtidigt ett problem som man måste ta lite på allvar. Eller? Alltså, för att jag tror unga är väl jättemycket mer skuldsatta än någonsin. Jag tror det är så här rekordmånga som ansöker om skuldsanering och sådär hela tiden. Och det är ju liksom ett problem. Men, och det har ju såklart att göra med att, vad ska man säga, att om man skulle ta ett kort lån förut, då behöver man ändå gå typ till ett bankkontor och snacka med dem. Det fanns en tröskel liksom. Mm. Om man bara liksom med sitt bank-ID bara liksom väldigt smooth ansöker, så och man kan göra det liksom mitt i natten när man är typ, jag vet inte, full och sugen på någonting, så bara beställer man det. Alltså, det är såklart att det är någonting som måste hanteras där.
Ja, men den stora risken på samhällsnivå, om vi bara bortser från alla duktiga entreprenörer som gynnas av det här, det är att om väldigt många människor i ett samhälle har en instabil ekonomi, som har mycket med lån som man inte kan betala, och ett väldigt litet sparande, så är ju det en risk för ett helt land.
Mm.
Om allas ekonomi blir väldigt svag.
Och jag tycker, alltså, visst kan man se det så här bland typ folk som är ganska unga nu, att jag tycker, alltså, det kan vara att jag rör mig i Stockholm liksom mycket, men jag tycker folk har så jävla dyra grejer.
Mm.
Som de inte, alltså, det hade inte de som var unga på 90-talet. Alltså, återigen, det här sova i gympasal-generationen, att det gör liksom inte de som är unga nu. Att, men jag pratade med min man om det när han var liksom på Hultsfredsfestivalen. Så, ja, men alla hade ju såklart med sig typ mackor, eller de hade med sig så här, de drack varma koppen och de hade liksom billiga t-shirts på sig, för ingen hade några stålar. Och nu så ser jag liksom, alltså, 19-åringar som liksom investerar i en väskgarderob. Alltså, du vet, det är en helt annan nivå på konsumtionen. Och folk har så mycket dyrare, alltså, vi var ju fortfarande så här, ja, men jag köpte någon jävla tub läppglans på liksom H&M. Det var inte så mycket mer med det. Och nu har man så avancerad hudvård liksom i tidiga högstadiet. Typ. Alltså, det är ändå, det är ju gränsen för vad som är normalt har ju flyttats. Alltså, det måste man väl säga.
Mm. Men det jag gillar, det som är häftigt med Klarna, för dels så har de ju förändrat hela banksystemet.
Mm.
Men har du testat, det låter som att jag är sponsrad av dem, och det är jag inte. Men har du testat? Jag har börjat shoppa genom Klarnas hemsida.
Alltså, jag har för sett att de vill att man ska det. Ja.
För de, om du går in på sidan, de har ju, de köpte ju Price Runner.
Gjorde de? Och den, jag har alltid älskat Price Runner. Mm. Ja. Mm.
Så nu skulle jag till exempel köpa en PlayStation 5 till Gillis.
Mm. Mm.
Och så jag gick in på Klarna. Gud, det låter verkligen som att det är sponsrat. Jag är verkligen inte. Men så jag går in på Klarnas hemsida, för att skriver jag in PlayStation 5, så är ju då sökrunners sökoptimering som då hittar snabbt vad jag då kan handla det här billigast.
Mm.
Och då rekommenderar ju de såklart bara de e-handlarna som har Klarnas system.
Just det. Det här jag är imponerad.
Jag är imponerad över hur man som bank också kan skapa content och rekommendera sina konsumenter eller kunder hur man kan shoppa billigt.
Så det de gör då, okej, vänta, nu ska vi se här. För att det de gör då, jag märkte efter ett tag när jag skulle köpa kontaktlinser, jag gjorde alltid det på Price Runner, för att jag märkte att det var ett lägre pris om man använde deras länk.
Mm.
Men det Klarna gör är ju då att lära konsumenterna att de hittar bäst pris om de går in i appen.
Mm.
Det är där, så kan man jämföra priser då.
Mm.
Så de tvingar återförsäljarna att vara anslutna till dem. För att det är där de hittar kunder.
Och Klarna får också men, kickback.
Och så tvingar de också då återförsäljarna att sänka sina priser.
Mm.
Så de pushar ju återförsäljarna väldigt mycket. Det är inte så kul att vara näthandlaren då kanske.
Nej, men
det är kul att vara konsumenten och det är kul att vara Klarna.
Nej, men du ser nej, det är tvärtom. De pushar inte e-handlarna utan de ger e-handlarna en bättre möjlighet till att synas. Jag tror att de måste betala.
Men de måste gå genom Klarna för att synas då.
Ja,
nej. Och de måste sänka sina priser för att kunna konkurrera.
Nej, men om du kan ju knacka på Klarna och säga det, att jag driver den här e-handeln.
Mm,
kan jag få synas hos er via er app och hemsida?
Mm,
så det blir marknadsföringsfönster. Så det, är också, det har också blivit en intäktskälla för Klarna.
Men du blir beroende av dem och måste sänka priset för att... Ja, så att det blir det är Klarna som är den stora vinnaren låter det som
men det är alltid så... de stora vinnarna, stora dagarna. Nej, men jag vill bara säga i alla fall att jag tycker boken är värd att läsa just för att se hur kreditsamhället har påverkat oss. Och sen måste jag måste väl säga hatten av till grundarna. Det är så många som som pratar illa om Sebastian, att han är en tyrann på jobbet. Jag är stolt liksom svensk medborgare över ett techföretag som förändrar världen. Jag tycker
häftigt att han verkar nice. Jag tycker han har en lite så här internationell stil. Jag tycker det var coolt att han gick ut och berättade att han slutade dricka alkohol. Jag gillar honom, men det jag vet inte.
Men läs boken, den var intressant.
Ska jag göra. Och tack för alla returer. Lärdom nummer 2 från Lilla Handelshögskolan då?
Är du redo? Ja, jag är redo.
Visst brukar man säga att man lär sig allra bäst genom erfarenhet.
Mm.
Att det då saker verkligen så ristas in i hjärnbarken när man faktiskt har upplevt det.
Ja.
En sån erfarenhet jag tänkte dela med mig av nu. För jag tänkte att det här kan vara någonting som man faktiskt inte... Jag har lärt mig det i Lilla Handelshögskolan, det vill säga det här året. Jag har inte lärt mig det. Jag tror inte man lär sig på en stor handelshögskola. Jag tror inte man har en föreläsning som berättar för en att kontrakt, det är inget som gäller.
Nej.
Det har jag lärt mig.
Ja.
Alltså, för att så här, nu då har jag då en sedelärande historia från mitt liv. Att... jag då med min familj, efter jag kastat ut oss alla i den här riskfyllda bla bla bla, så har vi hyrt en bostad av en kvinna som jobbade utomlands ett tag. Hon bestämdes för att komma hem. Så vi blev uppsagda och behövde snabbt hitta något nytt ställe att bo då. Och jag hintade väl lite före jul tror jag att men nu har jag hittat en liten stuga, eller en gullig liten stuga vi ska hyra. Och så jag var där och kollade och då märkte jag att okay, det var minus 15 in i stugan och var lite så här skruttigt, så jag försökte deala lite. Jag säger bara men okay, det är lite skruttigt här, men ska vi göra så här att vi, om ni sänker hyran lite, för jag är lite fixig, så jag säger jag är lite fixig, så att sänker hyran lite och så får jag lite tidigt tillträde, så kan jag fixa lite här och de saker som ni är skyldiga att liksom tillhandahålla, typ att elen funkar.
Ja.
Då får ni liksom, om jag behöver fixa något sånt, då får ni dra av det på hyran. Absolut är det. Och så jag bara säger, men bra, för då skriver vi kontrakt nu. Ja, och så vi har en sån här förmedling också som tog fram ett kontrakt och liksom där har vi inte kommit överens och bestämt just att det ska lite tidigt tillträde, bla bla. För jag vill liksom ha det klart innan jul, så jag skulle slippa tänka på det. Vi skrev kontrakt. Färdigt före jul. Skönt, tänkte jag.
Ja.
Sen ska jag få nyckeln då, slutet på januari.
Ja.
Ja.
Och vad händer då?
Ja, vad händer då? Ja, men jag dyker upp då. Det är fortfarande minus 15 inne i huset. Jag har min bebis med mig. Men jag tänker, ja men det här är väl snabbt avklart. Jag ska bara få nyckeln. Då slängde jag fram ett till papper. Där det står så här att jag ska godkänna, ska kryssa i allting så här, spis, liksom fläkt, element, kyl, frys, allting sånt som finns i typ varmvattenberedare, allting sånt. Ska jag liksom kryssa i och skriva under att jag har godkänt?
Hur menar du godkänna vitvaror?
Att det funkar. Och du säger, okay. Men det kan jag inte göra för elen är inte på. Och det är minus 15 här inne. Så jag vet ju inte om spisen funkar, så det kan jag inte skriva. Och det ser ut som att, om vi ska vara ärliga, ser det väl ut som att den inte funkar, eller hur? Och den här...
polska mannen då som jag försöker prata med, han säger bara så, not my problem, not my problem. Jag bara, hej, okej. Okay. Men
han är alltså förmedlaren.
Ja, precis. Han är liksom där för att lämna nyckeln bara. Mm. Det har varit lite skumt också för den här hyresvärden. Hon bor utomlands. Hon ringer från många olika telefonnummer med många olika landskoder.
Mm.
Så att det är så här, missat samtal från Cypern, från Litauen, från Frankrike. Mm. Och det byts varje dag. Så, här. Så jag var så här, är hon kriminell? Och så tänkte jag hela tiden, så här, nej, men det är ingen fara. För vi har ju ett kontrakt. Vi har ju ett kontrakt.
Ja.
Den här säger bara not my problem, men behöver då ringa upp den här hyresvärden, något av hennes telefonnummer, han vet tydligen vilket av dem som funkade just den dagen. Ringde upp henne, hon är väldigt upprörd.
Ja,
jag förstår inte varför. Jag förstår ingenting, för jag vet knappt vilket språk hon pratar.
Mm.
Det är väldigt dålig lina, hon skriker på mig, hon är arg, hon är galen.
Varför då?
Vet inte.
Nej.
Hon har tappat det.
För du har aldrig pratat med henne direkt innan?
Jo, men lite så här, men då har det bara varit, det var innan jul och det var innan vi skrev kontrakt och då var allt fine and dandy. Och så har jag lutat mig mot det här kontraktet. Hon vrålar i den här högtalartelefonen i en timmes tid. Sen säger den här, not my problem. Han bara, I have some place to be, boy. Så drar han. Jag står där med min nu ganska kalla gråtande bebis i det här skruttiga huset utan nyckel. Får åka hem igen. Och så mycket är ett kontrakt värt, Bella. Att när det kommer till kritan, vi har hittat ett nytt hus nu och skrivit ett nytt kontrakt och hoppas att jag får nyckel dit. Men när det kommer till kritan så är ett kontrakt, alltså det är luft, det är inget.
Nej.
För att det handlar ju alltid bara om att den som är starkast i relationen bestämmer ändå.
Ja, precis. Ja, men det är så komplicerat. För att,
eller hur?
Alltså kontrakt hamnar ju under alltså ett tvistmål.
Ja, precis. Det måste ju vara så att jag då har råd och tid med att stämma någon.
Ja.
Jag måste ha råd att anlita en jurist. Jag måste lägga, liksom, jag får inte vara då i en pressad situation som till exempel är att jag behöver ett hus. Jag behöver någonstans att bo. För då finns det inte utrymme för det. Utan då kan hon göra precis som hon vill.
Ja.
Hon kan ställa då, lägga fram ett sånt här konstigt papper, tvinga mig att skriva på det, eller bara nej, blev ingen nyckel.
Nej.
Bye.
Nej, men det är det här.
Så funkar det i verkligheten. Det betyder ingenting.
Nej, och det är det här som är så jobbigt. För att om det är ett brottsmål,
då är det
en person som då ska vara den skyldiga. Det är liksom one way på något sätt.
Precis.
I tvistmål så blir det ju då att båda parter ska komma till tals.
Mm.
Alltså ingen har, fast det finns ett kontrakt, så är det så att båda har rätt att komma till tals. Det finns ingens fel trots att kontraktet är signat.
Exakt.
Och så det enda du kan göra är ju att stämma. En stämning tar minst ett år innan det kommer till tingsrätten.
Ja, och det var så länge jag hade behövt hyra skruttiga stugan.
Och trots att du har varit den som har signerat, alltså egentligen är det hon som har gjort fel. Men skulle det vara så att det kommer till tingsrätten och du förlorar av någon anledning för att det är tandlös, då är det du som betalar hennes rättegångskostnader.
Ja, precis. Om min advokat förstår sig eller någonting, då är det liksom...
Så att, alltså, du kan verkligen komma undan ett kontrakt om det är så att du bara tröttar ut personen, du bara bestrider, för det är för dyrt. Och bara att stämma en person kostar hur mycket pengar som helst.
Ja, alltså exakt. Och det här, alltså jag har varit med om det förr, så här, när man är frilansare så har man ju ofta kontrakt. Och de är ju också så alltid formulerade. Och då kan man ju tänka sig, ja men jag har ju ett kontrakt, där står ju hur det ska... bli
hända.
Och det gäller ju bara...
Men du är svensk.
Tills... Svenska
förlitar ju sig på kontrakt.
Jag har varit ung och dum. Men nu, efter lilla handelssexskolan, så har jag lärt mig att... Nej, men för då, jag har ju varit med om att så här, jag ställde frågan, så bara, jaha, men jag är ju kontraktet typ när jag fick... Jag för mig att det var så när jag fick sparken från Sveriges Radio. För då var det liksom ett drev mot mig. Och jag bara, men inte jag kontrakterad fram till det här datumet? Och de bara säger, ja nej, inte längre. Liksom. Nej, då slutade det gälla. Ja. Liksom, för att de bestämde det. Mm. Alltså, att det, där var det också den situationen då att jag är den svagare.
Mm.
Och det, så att lärdomen är ju, inte att man bara inte ska lita på kontrakt, utan alltid se till att vara
att inte behöva kontraktet. För då funkar ju, om man är den starkare parten, den som inte behöver kontraktet,
ja,
då fungerar, ja, men verkligen, kontraktet.
Verkligen.
Men är man den svagare parten, den som behöver ett kontrakt, som, då är det kört.
Mm.
Det är bara inte ett perfekt system.
Nej, nej, men jag håller med. Det är dåligt. Det är det. Den som är ihållig och den som har mer pengar,
ja,
och mer attityd som kan skrämma.
Och den som inte behöver dealen från början. Uppenbarligen, nej, behövde hon inte hyra ut sin skruttiga stuga. Hon väntar tills det kommer någon annan som hon kan lura då istället. Eller liksom pusha att gå med på de villkoren.
Ja. Men det är ett tips, och det funkar inte i ditt fall. Men någonting som brukar förenkla en lösning med kontrakt, det är att det är tydligt spesat på vad båda förväntar sig av varandra. Precis. Det här har ingenting med ditt fall att göra, men ofta är det så att den svaga personen i det här får en massa, du ska göra det här, det här, det här, för att få det här.
Just det.
Och den blir väldigt svår. Så att har man då till exempel då uppdragsgivaren, han eller hon måste också ha x antal punkter som den ska göra. Då är det lättare för den svaga parten att peka på saker som den som Goliat också behöver göra.
Just det.
Det blir tydligare när någon part är fel.
Ett kontrakt kanske funkar, det kanske är så det fungerar, att det funkar för att beskriva vad det egentligen är man håller på med.
Ja.
Det, och det, och
vad som förväntas.
Vad som förväntas, precis, och vad som är värt vad och så.
Och alltid att det är tid. För att ibland när man skriver avtal så står det så här, det här avtalet ska gälla till bla bla bla. Och man är inte så noga med när saker och ting ska avslutas.
Nej, det är sant.
Att vara väldigt tuff med att det här måste ske inom den här avtalstiden. Man kan också lägga till vita. Så att, precis som du säger, alla avtal går att brytas. Men man ska försöka skydda sig själv så mycket som det går.
Jag förstår hur maffia har uppstått. Måste bara säga det.
Fast det har väl ingenting med avtal att göra.
Jo, men det hade ju varit ändå så. Om jag,
de gör ju vad de vill ändå.
Ja, men jag menar så här. Om vi säger att jag inte hade hittat ett nytt hus att hyra. Liksom, husen hade varit slut. Jag hade suttit där med galna tanten och skruttiga stugan. Ja, men det enda sättet att liksom hävda mig mot henne hade ju varit att liksom rassla en kedja i brevlådan. Nu bodde hon inte i Sverige. Men då är det ju hot. Våldskapital. Det vanliga systemet fungerar inte liksom.
Nej. Men då, för jag undrar vad som hade hänt om du, för du har ju kontrakt på att du ska bo där. Och sen så visar du upp det kontraktet från typ en låsmed, och sen öppnar de lyckas öppna dörren. Du flyttar in dit ändå.
Så den här hyresförmedlingen var också så.
Ja, nej, det finns inte så mycket vi kan göra. Jag bara, inte det här varför ni finns. Fast det är ju de som du ska stämma i så fall. Det är ju inte henne.
Aha.
De har ju en försäkring för sånt här ska ske.
Okej. Okay. Ja, när de ryckte lite på axlarna, bara, ja, vi har lite andra hus vi kanske kan titta på.
Nej, sånt där gör mig upprörd.
Ja, de lät bara lite så här, det var som att det var första gången det hade hänt. Så här. De bara, ja, men vi är så vana vid det här, det var lite märkligt. Jag bara, ja, men vad är ert jobb? Var inte det här ert enda jobb?
Jag har en jätterolig historia som är sann. Det var en man som hyrde ut sin lägenhet till en annan man. De skrev avtal, allting, att den här mannen då ska hyra i andra hand i x antal månader. Sen så kommer datumet då andrahandsgästen ska flytta ut. Han gör inte det.
Nej,
han vägrar.
Just det, för så kan det ju också funka.
Han vägrar att flytta därifrån.
Besittningsrätt, eller vad heter det?
Ja, han har inte besittningsrätt, men han agerar som att han hade det. Han flyttar inte ut efter avtalet liksom har gått ut. Och då får han som hyr ut då, han får tipset att ta in tre väldigt obehagliga maffiatyper med massa som tatueringar och så här, som ser väldigt läskiga ut. Så här, tårar vid kinden tatuerade och alltihopa. Som får flytta in och få bo där med den här hyresgästen. För han har ju ingen rätt längre att bo ens. Han ska ju flytta ut därifrån.
Och att vräka någon kan ju ta åratal.
Ja, så han säger det. Okej, bo kvar då. Och sen får de här tre jätteobehagliga, typ
Hells... Det är det jag säger. Våldskapital.
Ja, men typ Hells Angels-männen. Flyttar in där, sitter och käkar frukost med honom och liksom går lägger sig i sängen och brer ut sina saker. Så till slut så vill ju han, andrahandsgästen, inte bo kvar.
Nej, just det. Precis. Det är sådana kontakter vi får skaffa oss. Det var den lektionen.
Jag har sådana kontakter.
I Lilla Handelsskolan. Bra, ring Bella nästa gång.
Det finns en person som heter Olof K. Gustafsson. Är det någon du känner till?
Alltså du smsade mig och frågade om jag visste vem det var. Då googlade jag snabbt. Och, alltså jag vet inte. Jag kan ha hört. Berätta för mig.
Men jag har haft koll på honom ganska länge. Men han blev lite mer så här känd för den breda massan efter en stor dokumentär om honom i SVT. Och så kom det ut en ganska stor artikel nu i SVD om att han är gripen. Men han i alla fall, han är en kille, gått på Kungsholmen.
Är det här en av dina kontakter?
Nej. Han skulle kunna vara det. Jag ringer. Nej, men han är född 93. Gått på Kungsholmens gymnasium. Blev extremt ambitiös och startade ett företag väldigt tidigt. Idag så är han grundare och vd av ett bolag som heter Escobar Inc.
Ja, efter Pablo Escobar.
Exakt. Så,
kriminell.
Ja.
Visst. Ja.
Det vet vi inte.
Mm.
Ja, det är det man tror. Men så Pablo Escobar, det var ju han då som var den här knarkkungen.
Ja, för länge sedan.
För jättelänge sedan. Mm. Mellan 80- och 90-talet. Mm. Och han då sköts till döds 93.
Okay.
Och hans bror och han och då svenska killen som är född 93, Olof K. Gustafsson, är då vd för det här Escobar Inc-företaget som äger rättigheterna till allt som har med då Pablo Escobar att göra.
Alltså varumärket, ja. Den yrkeskriminelle döde Pablo Escobar.
Ja.
Okej.
Och det här var ju ingen som trodde på från början. Så ingen trodde ju att den här gymnasiekillen skulle vara på en sån position.
Mm.
Och det spreds ju extremt mycket rykten, skriverier och om den här killen bara hittade på allting.
Mm, mm.
Och nu har det ju då framkommit att han är vd för och ansvarar för Escobars familjens varumärke.
Och vad gör man då? Hur ser en arbetsdag ut i Escobar Inc? Man går upp på morgonen, man stämmer någon i Hollywood som... Eller?
Ja, men lite så. Du är inne på det, för att... Jag bara jämför ut. Hells Angels, en av deras största inkomstkällor är att de skyddar sitt varumärke.
Är det sant?
Ja, de har egna jurister som bara sitter och stämmer folk som har någonting med Hells Angels att göra. Med logga eller så. Och likadant är ju då Olof K. Gustafssons strategi. Att så fort någonting öppnar, till exempel Escobar, alltså baren.
Just det, ett användbart namn så också. Ja.
Så kan han direkt gå in och stämma. Så det här har blivit en stor affärsidé. Men nu i alla fall så...
Varför är det här fnissigt? Jag vet,
är det nej, liksom... men, han är väldigt rolig, är han ser dumt. Väldigt rolig ut.
Det är så
ut.
Dumt, Bella. Det är så himla konstigt och dumt.
Men det som han har gjort nu, eller för ett tag sedan, han tog fram Pablo Escobar mobiltelefoner.
Okay.
Så han köpte färdiga mobiltelefoner från Samsung.
Uh-huh.
Typ klistrade på Escobar-loggan och typ gjorde om lite i någon sån här software.
Uh-huh.
Och skickade ut då...
Burners, eller? Sån som min gamla hyresvärd ringde från, eller?
Nej, du kunde bara gå in och shoppa på deras e-handel och köpa de här. Liksom.
Men sådana man ska använda några gånger och sen kasta?
Nej, vanliga fans till Pablo Escobar för att ha hans telefon. Men de sålde ändå 500-600. Okay. Men nu så visade det sig då att ingen av de här kunderna fick. Han skyllde då på PostNord.
Och... Men det... Han är liksom yrkeskriminell. Alltså han säljer yrkeskriminellas telefoner då. Men så blir kunderna sura när de inte, när liksom de inte har fulla rättigheter då.
Nej men de vill
han
nog bara han får PostNord. Men nu han har hållit på så mycket skumma saker. Han har också gett sig in i konstbranschen. Just med antagligen snodd konst som han köper och säljer.
Okay.
Så nu är han anhållen då för smuggling, grov penningtvätt, bedrägeri och just handling mellan illegal konstverk. Så nu sitter han häktad i Spanien.
Mm.
USA vill få över honom till USA och sätta honom i ett amerikanskt fängelse. och en rättegång. Och de yrkar, de vill sätta honom på ett straff på 2050 år.
Åh, jävlar. Men alltså, hur har han hunnit med det här?
Han är jätteambitiös.
30 år.
Han hörde av sig till mig för ett tag sedan.
En av våra många duktiga entreprenörer. Men alltså, han hörde av sig till dig?
Ja, för några månader sedan så började han skriva till mig på WhatsApp.
Uh-huh.
Och sen så skriver han så här, för då har vi har en gemensam vän som är en gamla riksdagsledamot.
Uh-huh.
Som heter Anton Abele.
Men gud, okej. Okay.
Ja, det här är så vi
connectade. Just det, han är från Kungsholmens gymnasium,
ja,
eller?
Så det är så han och jag är connectade med varandra.
Och
så,
92 kanske. Ja, just det. Ja.
Så Olof då frågar om inte vi kan starta ett företag tillsammans.
Okej. Okay. Ja.
Det vill jag absolut inte göra. Men det är ändå kul.
Ja,
han frågar.
Ja.
Så han frågar om inte vi kan starta Escobar makeup. Och varpå jag svarar att det kanske inte är helt fel, för det är en jätte CBD-trend just nu. Så att, men det här gör jag inte. Men jag är... Han är hatad av så många människor och sitter och skryter mycket om hur han liksom inte behöver Sverige, att han inte betalar skatt. Och nu har då han sträckt ut handen till UD som vill att Sverige kommer liksom rädda honom.
Mm.
Var på UD,
från 2050 år ändå.
Ja,
okay.
Var på UD inte gör någonting alls. De gör ingenting.
De kan också subba sig.
Ja, jag tror att det på riktigt finns irritation mot honom. Ja. Som gör att man inte kanske behandlar honom som man brukar behandla andra svenskar som sitter i häkten någon annanstans. Det här ska bli spännande att följa.
Jag tycker att vi gör det till vår uppgift att följa Escobar Inke och den här duktiga entreprenören.
Ja, en fortsättning följer den spännande Olof K. Gustafsson och hur det här kommer att utveckla sig.
Mm.
Jag hejar lite på honom. I smyg hejar jag lite på honom. Även fast han verkar vara en vidrig människa.
Escobar makeup. Nu har influencermärkena gått för långt. Det här var fint fullt av pengar.
Det var det. Hejdå.
Hejdå.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.